Denna podcast är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Genom att fortsätta lyssna bekräftar du att du tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige. Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
Hej kära lyssnare och välkomna till Pfizers podd inom hjärta-kärlområdet och till denna serie som handlar om förmaksflimmer. Angelo Modiga heter jag och är medicinsk rådgivare inom detta område på Pfizer. Just nu befinner jag mig på kongressen CardioStim som bland annat rör arytmier och där även förmaksflimmer. Jag har lyckats få tag i professor Carina Blomström Lundqvist som är verksam på Uppsala Akademiska sjukhus. Och jag tänkte vi skulle ställa lite frågor kring förmaksflimmer till henne och se om vi kan bli lite klokare. Carina, välkommen och tack för att du tog dig tid.
Tack.
Carina, vad är förmaksflimmer?
Ja, förmaksflimmer är en kaotisk rytm kan man säga i förmaken som slår oregelbundet och väldigt snabbt så att kamrarna slår oregelbundet och det kan ju upplevas som palpitationer, andfåddhet, tryck i bröstet.
Och då kommer du in på symptom här och då naturligtvis så är det det man behandlar i första hand eller vad är det viktigaste att tänka på när man behandlar en patient med förmaksflimmer?
När man träffar en patient med förmaksflimmer så är det viktigast att tänka på att skydda den här patienten ifrån tromboemboliska komplikationer som slaganfall, stroke. Och då gäller det att riskvärdera patienten. Finns det några riskfaktorer att ta hänsyn till eller finns det inte? Och har patienten riskfaktorer, till exempel hög ålder, sockersjuka, hypertoni, då ska man sätta in antikoagulantia.
Och då skyddar vi för stroke. Finns det andra problem med förmaksflimmer som vi bör tänka på?
Det andra problemet som vi började med var ju om patienten har symptom av sitt flimmer. Och då kan man ju välja rytmstabiliserande läkemedel eller att man stabiliserar hjärtfrekvensen om flimret går för fort. Så det är i första hand frekvensreglering, till exempel med en betablockerare. Mm. Och i andra hand, om inte det hjälper, att stabilisera rytm. Och då får man ge läkemedel med mer specifik effekt som skyddar mot flimret.
Att man förebygger själv om man har normal rytm, att man inte går över till flimmer rytm igen.
Ja, exakt.
Det kallar du för att man skyddar mot att man har rytmkontroll.
Det är rytmstabiliserande, rytmkontroll, precis.
Och det andra var att man kunde behålla, om man behöll förmaksflimmet, men man kunde dra ner på frekvensen. Och det kallar du för?
Frekvensreglerande.
Frekvensreglerande. Och vad är det som gäller idag? Siktar det på rytmkontroll eller frekvensreglering?
Ja, det man ska gå efter det är ju patientens symptom. Mm. Och självklart om hjärtat slår väldigt fort så kan ju det utlösa hjärtsvikt. Så att man ska ju ha en acceptabel hjärtfrekvens. Det vill säga inte ligga mer än 90 slag per minut ungefär. Helst kanske kring 80. Så att det är ju det första man ska tänka på. Symptomen och att inte pulsen är för hög. Har patientens symptom trots en acceptabel frekvens, då får man ju tänka på att kanske elkonvertera patienten och ge skydd så att inte flimret kommer tillbaka efter en elkonvertering. Och det är framförallt de här yngre patienterna.
För att de...
De har ju ett aktivare liv, de har större krav på en hög prestationsförmåga. Ju äldre man blir, desto mindre känner man av sitt förmaksflimmer, man är mindre fysiskt aktiv. Och med äldre menar ju då kanske man kommer i 75-80 års åldern. Sen kan det ju finnas patienter i den åldern också som är väldigt aktiva. Och då kan det finnas skäl att rytmreglera även dem.
Så om man då har en förhumoxfriven patient och så bestämmer man sig för att jag i första hand ska jag börja stabilisera frekvensen. Jag börjar med det. Och då sa du beta-blockerare. Och då spelar det ingen större roll vilken beta-blockerare man använder, kan jag tänka mig.
Nej, det gör det ju inte.
Bara att man får ner pulsen.
Bara att man får ner pulsen.
Och då ska man ha en vilopuls, åtminstone en.
Kring 80 kanske.
Kring 80, ja. Ja. Kan man värdera, ska man värdera det? Och aktivitetspuls, behöver man bry sig om det? Eller?
Ja, det tycker jag. Man kan ju antingen ta anamnes och se om patienten har blivit bättre. Ja. Eller så kan man ju göra ett trapptest. Patienten kan gå i trappa. Okay. Så kan man ju ta pulsen. Eller att man ber patienten gå i backar och känna hur det känns helt enkelt. Mm. Och känns det inte bra så kan man ju monitorera det bättre. Antingen med en bandspelare eller ett trapptest.
Ja, just det. Hur, om du då bestämmer dig för rytmkontroll. Hur gör man då?
Då så kan, det beror ju på om patienten har ett attackvisa flimmer, paroxysmala flimmer. Då sätter man in läkemedel och sedan så är det anamnesen som får berätta om patienten har blivit bättre eller inte. Om patienten inte längre har några attacker av oregelbunden puls eller känner av att det blir plötsligt tungt i bröstet så är det ju en god effekt av den här rytmstabiliserande medicinen. Om det är patienter som har persisterande flimmer, det vill säga flimmer som kräver elkonvertering, då kommer det som ett brev på posten att flimret kommer tillbaka och så söker patienten akutmottagningen kanske och så har vi då ett återfall. Då beror det ju sen på hur många är återfallen, om man ska byta medicin eller ja, byta till ett annat antiarytmika helt enkelt. Mm. Så att det är symptomen som är styrande. För antiarytmikat förlänger ju inte överlevnaden eller förbättrar prognosen för patienterna. Nej. Utan det är en symptomatisk behandling.
Det är symptomatisk
än behandling. Än så länge, ja. Det
är... och där gjorde du skillnad på yngre och äldre. Du sa om att de är äldre, de kräver mer av sitt liv, de är aktiva, de har
mer krav. De yngre kräver mer
av sitt liv. De yngre. Men de äldre, om jag har förstått rätt... Man lyckas kanske inte lika väl hålla dem i sinus, i sin normal rytm, en förmaksflim rytm. Man gör upp tidigare, stämmer det?
Man kan väl säga så här att förmaksflimret är ju en progressiv sjukdom. Så att ju äldre man blir, desto svårare kan det ju vara att bibehålla sinusrytm. Och sen dessutom så utvecklar ju patienten en riskfaktorer, typ hypertoni, kanske får kranskärlsjukdom eller hjärtsvikt. Och då är det svårare att bibehålla en normal rytm. Och därvid så kan det vara svårt att sträva efter sinusrytm med rytmstabiliserande medicin. Som heller inte alla gånger passar ihop med kranskärlsjukdom eller hjärtsvikt. Nej. Och då har vi bara ett fåtal preparat att välja, om ens få.
Mm. Precis, det har inte skett så mycket på den utvecklingen.
Nej, det har det inte. Nej, det har kommit en del nya läkemedel som har låg risk för proarytmi, det vill säga att man får rytmstörningar ifrån kamrarna. Och där kan vi gå till Socialstyrelsens riktlinjer då, som tydligt berättar för oss vilket läkemedel vi ska starta med. Ja. Så det är viktigt att ta sig en titt på de riktlinjerna.
Ja. Men okej, om man då provar då, olika rytmstabiliserande läkemedel, att man ska få recidiv av sitt förmaksflimmer. Ja. Och så misslyckas, patienten har symptom igen. Finns det några andra sätt att angripa problemet?
Ja, men det gör det. Så har man prövat ett preparat, då har man ju då kvalificerat sig för nästa steg i behandlingsarsenalen. Och det är förmaksflimmerablation.
Förmaksflimmerablation, det är alltså ett operativt ingrepp?
Ja, just det. Det är en kateterburen icke-farmakologisk behandlingsteknik som innebär att man går in med en tunnsladd i venen i höger ljumske. Och så lägger man upp den katetern till höger förmak, punkterar vänster förmaksskiljeväggen och går över till vänster förmak. Och så isolerar man förmakens lungvener. För det har visat sig att det är en elektrisk aktivitet i dem som triggar igång förmaksflimret. Så att det är en behandlingsmetod som idag är en rutinbehandling och som bör erbjudas till patienter som har förmaksflimmer som är symptomgivande och som fallerar på ett antiarytmika.
Är det botande?
Det beror på vad man lägger i begreppet botande. Ja. Det finns ju patienter som inte återfår sitt flimmer på lång sikt efter en behandling. Men de flesta patienter kan ju få tillbaka lite små flimmerattacker trots den här behandlingen. Men blir så pass mycket bättre att de inte ens kräver något rytmstabiliserande läkemedel. Eller att ett läkemedel som tidigare var ineffektivt blir effektivt. Så att man kan inte säga att det är garanterat botande, men absolut en dramatisk förbättring av livskvalitet och lägre risk med flimmeråterfall.
Så då, vi är återigen där på att det är en symptomlindrande behandling, även om det är ett kirurgiskt ingrepp?
Avsikten är att lindra symptom. Ja. Men avsikten är ju primärt att befria patienten ifrån förmaksflimret. Ja. Men vi har inte nått så långt än i tekniken att vi kan garantera att man blir helt flimmerfri.
Men de här proximala förmaksflimmer, för det är oftast de jag abladerar.
Vi abladerar både persisterande och paroxysmala. Det som är väldigt tveksamt är ju de här långtstående persisterande flimrerna, det vill säga om man har haft flimmer över ett år. Då är det ju svårt att få ett lyckosamt resultat av ablation.
Hur utvärderar ni ett ablativt ingrepp? Hur utvärderas det? När anser man att man har ett lyckat ingrepp?
Man brukar värdera det efter ett halvår vid den kontrollen. Mm. Och då tar man upp en anamnes. Om patienten inte har några symptom på flimmer så kan man komplettera med bandspelare. Och se hur det ser ut med avseende på rytm. Mm. Och är det då frid och fröjd så brukar man inte följa upp patienten mer om det inte är så att patienten får symptomen tillbaka.
Okej.
Okay. Då sätter man också ut de rytmstabiliserande läkemedlen förstås. Och det brukar man göra då vid 3 eller 6 månader. Däremot då, om patienten har riskfaktorer för stroke, det är viktigt att komma ihåg, då bibehåller man antikoagulantia-behandlingen, den blodtunnande behandlingen. Mm. Eftersom en riskpatient för stroke är alltid en riskpatient för stroke, oavsett vilken rytm man får efter en flimmerbehandling. Mm.
Och i snitt ungefär, hur många ablationsingrepp behöver man genomgå i snitt för att det ska bli lyckat?
Jag tror att 1,2 ligger väl siffran på, så att
det är ganska bra.
Det är ganska bra. Ja, det är det faktiskt.
Och kan man få det här överallt? Alltså är det lättillgängligt?
Man kan få det vid samtliga universitetssjukhus. Ja. Det finns säkert en väntelista som varierar, men den ska inte vara mer än 3 månader. Mm. Så det är ju den måttstocken vi har idag. Mm.
Du nämnde någonting om att är det så att de flesta förmaksflimmer kommer från lungbensmynningarna?
Ja, det är det faktiskt. Att det har ju visat sig att kan man få en bra lungvensisolering så blir ju då kanske 85-90% av patienterna flimmerfria. Men återfall finns ju alltid och då beror det på att man har återfått en överledning mellan lungvenen och vänster förmak. Sen finns det ju en liten grupp patienter då som inte blir botade av det här trots att man har isolerat lungvenerna. Ja. Och den siffran kanske varierar mellan 5-10%. Och där behövs det mycket mer sofistikerade utrustningar. Och där är ju då behandlingen inte standardiserad än.
Nej.
Utan det sker en utveckling inom forskningen då. Mm. För att kunna bota de här patienterna eller förbättra patienternas livskvalitet utifrån symptom och flimmerbörda.
Mm. Om vi bara går in lite grann i detalj här. Jag har lite några frågor här som jag funderar på. Förmaksflimmer, oregelbunden rytm på förmaken. Hur lång behöver den vara för att vi ska kalla det för förmaksflimmer?
Ja, läser vi då Europeiska kardiologföreningens guidelines från 2010 så säger de att man ska registrera ett 12-avlednings-EKG av tillräckligt lång tid för att kunna fastställa om det här är ett förmaksflimmer. Och man vill då differentialdiagnostisera det gentemot fladder. som förstås också kan kräva antikoagulantia behandling, men fladder kan ju botas med ganska enkel teknik och andra supraventrikulära arytmier. Mm. Så därav krav på 12-avdelnings-EKG. Men ofta så kan man ju bara med en rytmremsa ofta se om det rör sig om ett flimmer eller inte. Mm. Om man har P-vågor, har man inga P-vågor på EKG och slår kamrarna helt oregelbundet, så brukar ju diagnosen vara relativt lätt att ställa.
Men hur länge ska man ha en oregelbunden rytm? För att det ska, alltså finns det någon gräns där? Jag har hört någonting på 30 sekunder.
30 sekunder har man ju sagt att det ska vara i duration, ja. Flimret, så det ska kallas för ihållande flimmer. Sen talar man ju också om såna här snabba förmakstachykardier. Mm. Och där är det svårt att avgränsa mot ett rejält förmaksflimmer eller om det är mer regelbundna förmakstachykardier kanske från lungvenerna. Mm.
Då kommer vi utsökt in på ett område som du har föreläst om. När blir ett förmaksflimmer farligt? Ur stroke-synpunkt.
Ja, den frågan är ju ganska svår att svara på, kan jag ju säga. Man har ju i flera studier just analyserat det med avseende på flimrets duration i relation till riskfaktorer och hur snabbt flimret går. Och det förefaller ju som att 5-6 minuter verkar vara den gräns där man får en klart ökad risk för stroke. Och en del studier har påvisat ännu högre risk vid 1 timme och 5 timmar. Mm. Men jag tror 5 minuter är ju ändå den lägsta duration som medför en klart ökad risk.
För eftersom vi får en allt äldre befolkning och fler patienter har ju pacemaker och olika devices visar där vi kan få fullständig monitorering av deras rytm. Och vi hittar ju allt mer förmaksflimmer som inte patienterna känner av. Och där vet vi inte hur vi ska hantera det där.
Nej, det är riktigt. Det är väldigt svårt idag för att europeiska riktlinjerna uttalar sig inte tydligt och klart hur vi ska behandla. De uppmanar oss att göra en sån här opportunistisk screening. Vi ska palpera pulsen, eller patienterna ska palpera sin egen puls. Och har de oregelbunden rytm så ska vi ta ett EKG. Men vad gör vi sen? Och hur lång duration utav de här attackerna ska det vara? Mm. Så jag tror man får vara ganska pragmatisk och handla utifrån patientens riskfaktorer. Mm. Mm. Har du väldigt hög kärlsvask riskskår så kanske du får ändå ta det ansvaret och förse patienten med antikoagulantia. Mm. Även om det inte finns några tydliga riktlinjer som säger att vi ska göra så.
Mm. Det ett tydligt exempel på individuell behandling och läkekonst.
Ja, det kan man väl säga. Fast läkekonsten måste ju å andra sidan basera sig på vetenskapliga studier. Så vi får ju titta på de vetenskaper som finns även om vi inte idag har guidelines.
Och evidensbaserad medicin är ju den bästa evidens vi har idag.
Ja, exakt.
Och förhoppningsvis får vi bättre evidens i framtiden. Ja. För vi vet ju att det pågår en hel del studier inom
området.
Ja, det
gör det. Ja, det gör
och device-detekterade förmaksflimmer.
Ja, det gör det. Det finns ju 3 studier som pågår. En som värderar apixaban jämfört med annan behandling. Och en annan som tittar på edoxaban. Och en annan som tittar på antikoagulantia i stort jämfört med ASA och placebo. Så det är väl 3 studier som vi väntar resultat ifrån helt enkelt.
Då får vi hoppas att vi blir lite klokare när de studierna är klara. Mm. Tack så hemskt mycket för din tid, Karin.
Tack själv.